Du hör Angela Kovacs läsa Krokas av Elin Olofsson.
Kapitel 1. Perrongen var kall under fötterna. Skorna var hennes enda par och de hade så tunna sulor. Kappan var däremot varm och hon hade suttit med den på hela resan, så nu var hon blöt av svett under armarna. Oli tittade mot stationshuset för att se om det fanns något hotell i närheten, men hon såg inget. Hon skulle bli tvungen att fråga någon. På en bänk satt två äldre män i byxor med blankslitna knän. De glodde på henne. Hon tänkte inte fråga dem, för då skulle hon bli granskad i varje steg fram till bänken, och det hade hon inte lust med. Intill henne stod en hel familj, där barnen var uppklädda och verkade nöjda över att ha fått hem sin far. Oli sneglade på dem, men ville inte störa. Det kändes som om hon skulle smutsa deras glädje bara genom att ta kontakt med dem. Med den otvättade stanken från kroppen och den sura andedräkten hon visste att hon hade nu. De såg så prydliga ut allihop. En av sönerna krävde att få bära faderns resväska, den andra hans hatt. Den unga kvinnan som måste vara modern i familjen hade hållit en jollrande liten flicka mot höften. Men mannen som kommit med tåget öppnade sin överrock och lyfte över flickan till sig och drog en bit av rocken över henne för att de skulle slippa de kalla vindarna. Oli knäppte sin kappa och tänkte att hon hade gjort rätt som tog den i alla fall. Fru Sederstam behövde den inte. Hon hade så många andra kappor och skulle inte upptäcka att den var borta förrän till vintern. Då hade fru Sederstam säkert glömt att hon bett det tyska hembiträdet att lämna in den för tvätt. Ja, hon skulle till och med ha glömt att hon ens haft ett tyskt hembiträde några månader över sommaren, som fått gå för att hon var för flamsig och högljudd för den stillsamma våningen i Malmö där frun levde sitt liv. Oli hade inte hittat biljetten från Wangels kemiska tvätt i fickan för en dagen efter att hon fått sparken. Hon hade intalat sig att hon kunde se kappan som en kompensation för att hon så hastigt blev av med platsen. Fast hon visste att fru Sederstam också gett henne 2 veckolöner mer än hon hade rätt till för att inte verka snål av sig. Ni reser hem till Hamburg? Hade fru Sederstam frågat. Ja, det är väl bäst, hade Oli svarat. Hon hade ljugit. Istället hade hon letat reda på Krokom på en karta över Sverige och sett att det gick tåg dit. Det var en bra bit norrut, någonstans i mitten av det långsmala landet och närmare Norge än Finland. Där kunde man ju behöva en fodrad kappa. Hon hade hört att det var kallare i fjälltrakterna än i Malmö, och om hon stannade till vintern så kunde snödrivorna visst nå 2 meter. Oli hade inte dåligt samvete för kappan längre. Hon hade inte dåligt samvete för någonting. För vad tjänade det till? Vad hjälpte det att ångra något när man ändå inte kunde få det ogjort? Under det gula stationshusets utskjutande lilla tak stod en man som såg ut att arbeta där. Han hade emblem på både jackan och mössan och tittade på ett fickur när Oli kom fram till honom. Ursäkta? Finns det ett hotell här? Hon hade försökt ordna orden i munnen innan hon talade, så att det skulle bli hennes bästa svenska som kom ut. Det hade ju blivit fel på tåget nyss, strax innan Oli skyndat sig av. Hon hade suttit vaken nästan hela resan och tittat på landskapet. På gulnade löv och björkar. På små röda stugor och brungrå städer med likadana stationshus. På barn och gamla och människor i hennes egen ålder. På hur de klädde sig och verkade. Och så småningom på skog. På granar och tallar som reste sig stolta ur backen. Först precis på slutet hade hon somnat. Här ska ni av, hade konduktören sagt och tagit henne hårt i axeln för att hon skulle vakna. Vielen Dank, hade hon svarat. Nyvaken och förvirrad, fast hon borde ha sagt tack så mycket.